Välkommen till Skånes taltidning nummer 16 2022. Utgivningsdag torsdag den 21 april. Solen går upp redan klockan 5.48 och går ner igen klockan 20.25. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas, medan fjärrtekniker det är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Skånetrafikens egen beställningscentral för färdtjänsten ska utredas, men inte för att driva upp beslutet att ta hem den, säger kollektivtrafiknämndens ordförande. Och nu talar politikerna och funktionshinderorganisationerna med varann igen.
Telegram. Malmö vill införa ett tak för elsparkcyklarna i stan. En tusenlapp extra till pensionärer. Ett förslag i regeringens vårbudget. Och nu kan du få Skånes taltidning på en Daisy-skiva.
Vem ska styra SRF Skåne? Ja, i helgen väljer de vilka som ska sitta i styrelsen. Vi intervjuar kandidaterna och den femte är en som är intresserad av äldrefrågor och som vill påverka i den kommande valrörelsen.
Den sjätte och sista av kandidaterna till SRF Skånes styrelse är en veteran som vill göra comeback och jobbar för färdtjänst, ledsagning och digital tillgänglighet.
Vad kan du om kaffe? Det finns fortfarande tid att delta i årets påsktävling.
Norska klassiker, svenska deckardebutanter och en engelsk jungfrufödsel. Ja, det väntar i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
Öppnat och stängt så med krogar och kaféer.
Och en annons om syntolkad teater för hela familjen.
Evenemang med antikrunda och tulpanmani.
Kalendern med arbetardag och filmprinsessa.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla.
Och allra sist redaktionsrutan.
Skånetrafikens beställningscentral för serviceresor ska utredas och utvärderas. För 4 år sedan öppnade den i egen regi i Hässleholm med egen personal som svarar i telefon. Fördelarna var att få en bättre lokalkännedom och kanske slippa en del språkförbistring. Allt enligt den rödgröna majoriteten i Region Skåne som tog beslutet. Innan dess drevs centralen av privata företag med callcenters i till exempel Senegal, Lettland och Moldavien. Men den borgerliga oppositionen tyckte då att det var för dyrt och till oklar nytta. Nu har dagens borgerliga majoritet alltså beslutat att beställningscentralen ska utredas. Carina Sackau är kollektivtrafiknämndens moderata ordförande.
Vi vill helt enkelt göra en utvärdering när beslutet togs i nämnden 2017 om att ta hem så att säga beställningscentralen till Hässleholm och utföra den i egen regi, så fanns det ett antal mål som skulle uppfyllas. Och det har inte skett någon utvärdering av om vi verkligen har uppnått alla målen eller inte. Och det är av det skälet som vi vill göra en extern utvärdering av beställningscentralen.
När beslutet togs då 2017 av den då rödgröna majoriteten så var bland annat Moderaterna och Centern och Liberalerna kritiska mot det. För dyrt, 9 miljoner kronor extra och nyttan var oklar. Vill ni ändra på det beslutet nu?
Nej, det är inte vår ambition att ändra på något beslut, utan beställningscentralen finns där den finns. Och däremot så är det väldigt viktigt att de målen som vi satte 2017, att de verkligen uppfylls och att vi levererar det som våra färdtjänst- och sjukreseresenärer faktiskt kan förvänta sig.
Ja, hur fungerar det idag?
Det fungerar väldigt bra skulle jag vilja säga. Vi har här under hösten 2021 haft en del bekymmer när det gäller väntetiderna på beställningscentralen. Och det har troligtvis att göra med att när pandemin och restriktionerna, för covid finns ju kvar åtminstone som sjukdom, men när restriktionerna upphörde Och både färdtjänst och sjukresorna tog väldigt fart. Så hann vi inte med riktigt på beställningscentralen. Och det innebar att det kunde bli väldigt långa väntetider upp mot 1,5 timme. Och det här är bekymmersamt för våra resenärer. Och vi har haft en hel del samtal med våra verksamhetschefer på serviceresor för att höra hur man kommer till rätta med det här på kort och på lång sikt. Och de signaler jag har fått nu på här under våren är att nu är väntetiderna inte lika långa. Sen är detta en utmaning hela tiden att arbeta med. Men de här väldigt långa väntetiderna är borta om jag har förstått rätt.
En annan fråga är ju att de tre funktionshinderorganisationerna då, SRF, DHR och Funktionsrätt i Skåne, hoppade av samarbete med Skånetrafiken om tillgänglighet. Bland annat med hänvisning till färdtjänsten men också till att Skånetrafiken i den här arbetsgruppen för tillgänglighet inte lyssnade. Och i förra veckan hade ni ett möte. Kan ni tala med varandra nu?
Absolut. Vi hade ett väldigt bra samtal. Presidiet från kollektivtrafiknämnden var där och det var också samtliga de här personerna från de tre organisationerna var där. Så att vi var fulltaliga, vilket var glädjande. Och vi hade en bra och konstruktiv dialog. Vad vi vill och också vilka fallgropar det kan finnas när man arbetar tillsammans. Alltså, vi har ett funktionshinderråd i Region Skåne. Det får inte lov att bli några dubbelkommandon däremellan, utan vi måste ha väldigt klart vilka är våra områden och vilka är funktionshinderrådets områden som arbetar med ibland samma område, alltså kollektivtrafiken.
Mm. Var det någonting ni absolut inte kunde komma överens om i verklighetsbilden eller hur arbetet ska bedrivas?
Nej, vi valde faktiskt att inte ta upp det som var så att säga dåtid, utan istället rikta in oss på hur tittar vi på ett möjligt samarbete framöver och hur ser vi till att det blir så bra som möjligt för alla parter. Så att det var ett väldigt bra möte som sagt, och vi bestämde en ny tid där vi inte kommer att sätta oss ner igen, och vi sa också att det här får ta lite tid så att vi kommer rätt och att vi vet att alla tycker att detta är ett bra sätt att arbeta. Alla var införstådda med att man vill jobba framåt.
Henrik Eld, ombudsman på Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt. Tycker du att Skånetrafikens beställningscentral i Hässleholm fungerar bra?
Ja, det tycker jag, och våra medlemmar är nog otroligt nöjda med att man tog hem beställningscentralen för några år sedan. Skulle jag fråga våra medlemmar så tycker de det är en viktig fråga att den ska finnas i den form som vi nu har varit vana vid de senaste åren.
Ja, vad är skillnaden jämfört med förut då den var privatdriven och med callcenters på olika håll i världen?
Ja, precis. Det var ju mycket problem med skånska dialekter och så här. Att man inte förstod vad vi sa när vi skulle boka våra bilar. Man pratar väl också om lokalkännedom, men det vet jag inte hur mycket det påverkar. Även om man sitter på en beställningscentral i Hässleholm så har man ju inte lokalkännedom på det sättet. Men man tycker nog att det här har blivit väldigt bra.
Nu ska ju beställningscentralen utredas efter 4 år i drift av Skånetrafiken och trafikdirektören. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker väl så här långt att det är bra att man tittar på hur resultatet blivit av de investeringar vi har gjort. Så långt som jag kan se nu så handlar det ju om att man ska göra en utvärdering. Se, har det blivit så här som vi tänkt oss? Får vi en högre kvalitet? Är kunderna nöjda jämfört med hur det var tidigare? Det är ju lite oklart hur utredningen ska gå till. Det står i beslutet att det ska vara inledas en oberoende utredning. Vi får följa det helt enkelt och se hur man tänker göra utvärderingen. Men jag kan ju förstå att man gör det, för det kostar ju ändå en hel del extra jämfört med när det låg utomlands på ett callcenter. Så det är som sagt ganska naturligt att man vill följa upp och kolla. Och då tycker man förhoppningsvis att det är värt merkostnaden eftersom man initierade detta en gång.
Ser du några risker med att det utreds?
Ja, absolut. Eftersom att man har sökt möjligheter att göra besparingar inom Skånetrafiken. Till exempel så ville man ju avveckla de här kundcentrarna. Så att vi har ju sett att de är ute efter att hitta besparingar.
Ni tre funktionshinderorganisationer som hoppade av tillgänglighetsarbetet för just Skånetrafiken. Nu har ni träffat presidiet för kollektivtrafiknämnden. Kan ni prata med varann?
Ja, absolut kan vi det. Och det var vi ju från båda håll, tror jag, ganska säkra på att vi kunde. Så att vi har ju inte varit speciellt arga utan lite mer besvikna och på utvecklingen som har varit den sista tiden och tyckte att vi hamnar i en gisslansituation när vi sitter i en arbetsgrupp som bara pratar om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Särskilt med den utveckling som har varit när det gäller färdtjänst, avslag på färdtjänst för synskadade. Nu handlade det ju inte så mycket om det på det här mötet, utan det var ju en del i att vi lämnade den arbetsgruppen. Vi pratar inte så mycket om varför, utan mer vad vill vi framöver? Hur kan vi jobba tillsammans framöver? Och vi var ju tydliga med att vi vill prata om hela reskedjan. Där även färdtjänst är en naturlig del. Så att då är det viktigt att man pratar både färdtjänst och kollektivtrafik. Och hur det fungerar när man har olika funktionsnedsättningar.
Sa Henrik Eld, ombudsman på Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt. Nästa möte mellan regionpolitikerna och de tre avhoppade funktionshinderorganisationerna är planerat till sista maj. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. I Malmö vill den politiska ledningen få bukt med problemen med elsparkcyklar genom att införa tak för hur många som ska få finnas i stan. Initiativtagare är tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström från Socialdemokraterna som säger till P4 Malmöhus, citat, vi vill ha ordning och reda på det här parkeringskaoset. Vi tror att om vi får ordning på parkeringarna så kommer acceptansen för elsparkcyklarna att öka, slut citat. Och förslaget innebär att en elsparkcykel måste användas minst 3 gånger per dag. Annars ska företagen ta bort cyklarna. Och elsparkcyklarna ska endast få parkeras på speciella parkeringsplatser avsedda för just detta fortskaffningsmedel i Malmö.
I tisdags presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens förslag till vårändringsbudget. Och det handlar om åtgärder på totalt 35 miljarder kronor där mycket handlar om efterverkningarna av pandemin och av kriget i Ukraina. Det finns också förslag om ett garantitillägg på upp till 1000 kronor mer i månaden till 1 miljon pensionärer till en total kostnad av 4,2 miljarder. Men där är det osäkert om det förslaget går igenom i riksdagen, inte minst eftersom det var ett krav från Vänsterpartiet för att rösta fram Magdalena Andersson som statsminister. Finansminister Mikael Damberg lovade att göra det till ett vallöfte i höst om pengarna till de fattigaste pensionärerna inte går igenom i riksdagen nu i vår. När det gäller pandemin som fortsätter kosta pengar föreslår regeringen bland annat 1,2 miljarder kronor till den fjärde vaccindosen.
Nu finns det ytterligare ett sätt att prenumerera på Skånes taltidning. Den som föredrar att få en så kallad Daisy-skiva istället för en vanlig ljud-CD kan höra av sig till vårt kansli. Du kan antingen ringa till 040-673-0970 eller skicka mejl till skanestaltidning@skane.se så ordnar vi det omgående. För att kunna lyssna på Daisy-skivan behöver du en Daisy-spelare. Har du till exempel fått spelaren via regionens synmottagning så är det en Daisy-spelare. Du lyssnar på precis samma sätt. Bara stoppa in skivan i spelaren och tryck på play. En fördel med Daisy-skivan är att den inte är lika känslig för fel. Så om du har haft problem med skivorna från oss så rekommenderar vi att du provar Daisy-skivan. Om du har möjlighet till det.
I helgen är det dags för Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt att ha sitt årsmöte, då bland annat en ny styrelse ska väljas. Vi har i en liten serie intervjuat de som vill ha en plats i den. Och nu har turen kommit till någon som lockas framförallt av att i den kommande valrörelsen vara med och försöka påverka politiker med flera att driva frågor som är viktiga för personer med synnedsättning.
Jag heter Jan-Olof Asp, jag är 72 år. Jag är gravt synskadad, bor i Helsingborg. Har jobbat i drygt 40 år som journalist och opinionsbildare inom dagsmedier och lite grann sociala medier på slutet innan jag blev förtidspensionär. Och nu är jag ju ledamot av distriktsstyrelsen i Skåne, SRF, och den lokala SRF-föreningen Ängelholm Bostad.
Och hur kommer det sig att du vill vara med i SRF-distriktets styrelse även den kommande tvåårsperioden?
Jag känner att det finns väldigt mycket att göra. Och för att man ska kunna göra något vettigt så måste man ha hunnit skaffa sig erfarenheter. Det gäller att samarbeta och titta på de specifika frågor som vi synsvaga måste jobba med. Och det jag ser fram emot här nu, det är ju faktiskt det är ju valår. Och då finns det extra skäl att föra fram oss synskadades hjärtefrågor till politiska beslutsfattare. Tjänstemän på olika nivåer i stat, kommun, regioner. Vi måste passa på att föra fram våra speciella önskemål så att vi kan få ett jämställt och gott liv.
Och vilka frågor är det framförallt du vill driva då?
Ja, det som är mest känt här nu det är ju färdtjänsten, men det sköter sig nästan själv. Men vad jag tycker någon viktig fokusfråga är ju faktiskt äldre synskadade som har problem. De känner ett digitalt utanförskap. Man är inte så duktig på mobiltelefoner och tekniska hjälpmedel. Man har svårt att få sina färdtjänsttillstånd förlängda. Det kan vara problem med hemtjänst i hemmet. Det kan vara problem med ledsagning. Och för yngre är det också att komma ut på arbetsmarknaden.
Så det är många frågor du brinner för?
Ja, alltså man får ju välja någonting här. Man kan inte hålla på med allt. Men med tanke på min egen bakgrund så känner jag att det här med opinionsbildning är ett valår. Det vill jag gärna bidra med mina erfarenheter.
Du har varit med i styrelsen i 2 år. Vad tycker du främst att du har kunnat påverka där?
Ja, det blev ju så att när jag kom in i styrelsen så hamnade jag ju i arbetsgruppen kultur och fritid. Och det har varit väldigt utvecklande och jag tycker att vi har fått fram den här gruppen av 4 personer. Jag är ju sammankallad med där. Har gjort ett riktigt kanonprogram när det gäller medlemsaktiviteter. Det har nog inte, ska jag inte förhäva oss, men det har nog inte förekommit på långa tider att det har varit ett så brett utbud av aktiviteter för medlemmarna. Och det vill jag gärna fortsätta med.
Det har ju varit pandemi under de 2 år som du har varit med i styrelsen. Hur har det påverkat?
Ja, det har ju påverkat att man har tvingats att ställa in en hel del fysiska aktiviteter. Men då har vi ju lyckats och genomföra mycket av detta på distans. Det vill säga via Teams och andra sätt att man har telefonkonferenser och annat. Så vi har ju ändå lyckats överbrygga detta. Även om många medlemmar har lämnat oss så har vi ändå, tycker jag, åstadkommit väldigt bra resultat. Och det som är intressant här, måste jag poängtera, det är att kombinationen av fysiska möten, till exempel en litteraturträff som man samtidigt sänder ut på distans så att man kan sitta långväga ifrån och vara med och lyssna och ställa frågor. Så att jag tycker att vi har lyckats hantera väldigt väl.
Tror du att det har gjort någonting när det gäller det digitala utanförskapet som man pratar så mycket om? Att man lite har tvingats om man vill vara med på en aktivitet att också lära sig hur det fungerar?
Jo, det är just det som är en av de stora poängen här. Jag har själv lett den här berättarglädje, det är alltså skrivarkurs. Och den har gått och går fortfarande andra året nu på distans. Och vi märkte ju redan i fjol att det var en del medlemmar som gärna ville vara med och skriva och få kritik och samtala kring skrivarfrågor överhuvudtaget. Men de hade inte den kunskapen. Men vi har ju haft en bra IT-support och haft en utbildning för att man ska kunna delta. Så att det har ju så att säga lusten att delta i en aktivitet har ju inte tvingat fram eller stimulerat kraftigt till att man lär sig den här tekniken. Det är ett stort mervärde faktiskt.
Och förutom att vara med i SRFs styrelse och så, vad gör du på fritiden?
Skriver. Det är en gammal dröm att när jag blir får tid att pensionera så ska jag skriva, så jag håller på med det. Och det ska väl snart bli något resultat av det som vi hoppas.
Du, är inte valberedningens förslag, spelar det någon roll tycker du?
Nej, det är ju ändå så att jag tror att ombuden och medlemmarna, de tittar ju faktiskt på vad man har gjort och gör. Jag tror inte valberedningens prioriteringar har så mycket med detta att göra. Så det gärna vill fortsätta med detta. Det har varit otroligt utvecklande. Och jag tycker inte man ska hoppa som jojo in och ut ur styrelsen, utan man får ha sig lite mer långsiktigt. Jag vill bara uppmana medlemmarna att rösta på mig om ni vill fortsätta ha ett brett utbud av kulturaktiviteter. Och i och med att situationen är som det är, när det är ett valår, då måste man liksom lägga ännu mera krut på opinionsbildningen bland politiker och tjänstemän, beslutsfattare. Så det vill jag gärna hjälpa till med.
Det sa Jan-Olof Asp. Och på lördag den 23 april avgörs det hur SRF Skånes styrelse kommer att se ut. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Så har vi hunnit till den sista kandidaten i vår intervjuserie inför SRF Skånes styrelseval. Droppen urholkar stenen. Ja, så ser han på hur man bäst ägnar sig åt påverkansarbete. Till exempel när det gäller färdtjänsten, som också är en av hans hjärtefrågor. Och efter att ha besegrat en svår sjukdom så vill nu SRF Västra Skånes ordförande tillbaka också till distriktsstyrelsen.
Jag heter Hans Olin. Är 76 år gammal, pensionerad advokat till yrket, där jag har arbetat mycket med mindre företag och styrelseuppdrag. Jag är helt blind.
Och det här är ju inte första gången du kandiderar till en post eller har en post i SRF-sammanhang. Du har varit med sedan 2014, först i lokalare sammanhang och sen senare i SRF Skånes styrelse. Vad är det som gör dig passande till att ha de här posterna?
Jag hade ju de här uppdragen tidigare tillsammans och jag tyckte de var bra för varandra. Föreningen hade glädje av att jag var med i distriktet och distriktet hade glädje av att jag var med i föreningen. Men så fick jag cancer. Och de här tre faktorerna tillsammans, det blev för mycket tyckte jag. Och då var jag tvungen att välja bort någonting. Cancer kan jag inte välja bort. Utan jag bedömde att min insats behövdes bäst i den lokala föreningen. Så därför så tackade jag för mig och gjorde en paus i arbetet på distriktet.
Men nu vill du tillbaka?
Ja, nu tycker jag att det jag sa tidigare om att de passar varandra, de två uppdragen. Det tycker jag fortfarande och jag är helt frisk nu så att det tycker jag att jag ska kunna klara av på ett bra sätt. Till glädje för både distrikt och förening.
Du har vid en tidigare intervju inför när du kandiderade till SRF Skånes styrelse och blev också vice ordförande, så sa du att droppen urholkar stenen i påverkansarbetet och att det var en av dina styrkor. Vad menar du med det?
Jo, jag menar att i påverkansarbetet så det är inte alltid man ser ett omedelbart resultat av en insats. Utan det gäller att fortsätta träget att arbeta. Och på så vis kan man påverka och få ut det man vill av sitt arbete.
Och tycker du att det håller fortfarande, till exempel med färdtjänstfrågor som har varit viktiga för dig?
Jo, det tycker jag nog. Det har ju som bekant uppnåtts en del resultat genom påverkansarbetet just vad det gäller problemen med färdtjänsten. Och hade vi bara tigit stilla och legat nere när de här beskeden började komma in om vägrat färdtjänst, tillstånd för blinda, då hade det inte hänt någonting. Men framförallt Henrik Eld, ombudsman på distriktet, har ju stöttat upp på ett fantastiskt bra sätt. Och även har det samlats in namn. Det är till och med så att Taxi Höganäs har skrivit på för att de inte vill att besluten ska vara så hårda mot de som är synskadade. Man måste naturligtvis fortsätta arbeta för en sak som är mycket rimlig. Det går inte att liksom bara låta bli att jobba, utan då gäller det att kavla upp ärmarna och fortsätta. Och det visar sig att det har ju gett resultat.
Och det är också inom färdtjänstfrågor som Hans Olin tycker att han kan se ett konkret resultat av sina påverkansansträngningar.
Jag tycker väl att jag har genom mitt arbete i kommunala handikapprådet i Höganäs lyckats åstadkomma en del förståelse för just färdtjänsten. Det tycker jag att jag kan ha åstadkommit.
Och vad är viktigast att driva framöver för dig?
Det är fortfarande färdtjänsten. Det är ledsagning, att vi ska kunna få ledsagning som en rättighet utan att man ska behöva betala för det. Jag går själv 3 dagar i veckan på en längre promenad och får betala det själv. Och det kostar mig 3000 kronor i månaden. Och en sån sak kan inte vara rimlig. Sen är ju den digitala biten viktig, väldigt viktig för oss. Vi får hantera för mycket själv av den frågan där staten inte ställer upp. Till exempel som i distriktet, man har via regionen fått stöd för att hålla kurser i iPhone. Det allmänna sköter inte sin pedagogiska skyldighet att se till så att människor som är synskadade kan använda sig av de digitala instrument som finns.
Hur har pandemin, 2 år av verksamhet på sparlåga, påverkat det du har kunnat göra?
Vi har inte kunnat ta våra möten och föra dialoger med våra medlemmar, som är det viktigaste vi har att hantera på lokal nivå, där jag har verkat nu under pandemin. Så skulle jag vilja säga det.
Vi träffades senast på en golfbana, ett reportage om blinda som spelar golf. Mm. Och där har du ett intresse. Vad är dina privata intressen mer?
Mina privata intressen mer, det är framförallt min familj. Och det är föreningslivet som sånt. Och sen läser jag mycket litteratur. Jag tycker det är en väldigt bra blandning, så att säga. Och så går jag en promenad då och då när jag får tillfälle till det.
Vad läser du när du läser?
Svenska deckare. Det är min favorit. Plus biografier.
Någon speciell deckarförfattarfavorit?
Åsa Larsson.
Norrbotten, så det stänker om det. Långt ifrån Skåne.
Så kan man säga.
Det sa deckarfantasten och kandidaten till SRF Skånes styrelse Hans Olin, som är föreslagen av valberedningen. Reporter var Dodo Parikas.
Vi påminner om att det fortfarande finns tid att skicka in svar till vår påsktävling som hade kaffe som tema. Fina priser utlovas som vanligt och du kan vinna även om du inte har alla rätt. Frågorna hittar du i förra numret av taltidningen och svaren, de behöver vi ha senast vid lunchtid måndagen den 25 april. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen.
Engelsk jungfrufödsel, svenska kvinnliga deckardebutanter och en välkänd norsk författare. Ja, det är något av innehållet i april månads talbokstips som kommer från Annie Söderlind och Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek. Birgitta börjar.
Idag så ska jag tipsa om 3 svenska kvinnliga deckardebutanter. Gemensamt för dem alla är att fokus inte ligger så mycket på detaljerade beskrivningar av brotten i sig, utan mer på person- och miljöskildringar. Och det gör dem absolut inte mindre spännande, tycker jag. Först på tur är Anna Breitholtz Monsén med Stranden. Talbok med text. Inläsare är Örjan Blix. 14 timmar och 18 minuter. Anna Breitholtz Monsén är född i Stockholm, uppväxt i Kramfors, men bor nu nära en strand i Ängelholm. Med Stranden har hon förverkligat sin livsdröm. Att skriva en deckare hon själv skulle uppskatta att läsa. Och det finns mycket att tycka om i Stranden, tycker jag. Huvudpersonen, den egensinniga polisen och före detta livvakten Lina Lantz, som får ärva en skånelänga i Sandinge. Det är en fiktiv ort som har vissa likheter med Ängelholm, av tant Majken, en god vän till familjen. Linas morfar, före detta polis och minst lika egensinnig som Lina, har en viktig roll i berättelsen. Katthotellet som Lina tar över efter tant Majken är också definitivt en bonus, i alla fall om man som jag gillar katter. Och så är förstås själva historien också spännande. 1988 försvinner den 16-årige Peter, något som lämnat djupa spår hos många Sandingenbor. Inte minst Erik som var Peters bästa vän. 30 år senare, strax efter att Lina anlänt, drar åter mörka skuggor in över samhället då en ung man hittas mördad på stranden. Lina dras motvilligt in i utredningen och det finns saker som tyder på att det kan finnas ett samband mellan de båda fallen.
Så, vi fortsätter med nästa debutant.
Och vi tar oss till Småland. Kristina Agner heter hon som har skrivit Var inte rädd för mörkret. Talbok med text. Inläsare är Torsten Arnbro. 10 timmar och 11 minuter. Kristina Agner är frilansredaktör och manusutvecklare och har även en bakgrund som socionom. Sommartorpet i Småland och miljön där med skogar, insjöar och hagar inspirerade henne att förlägga handlingen till Tosseboda, en fiktiv liten småländsk ort. Till Tosseboda kommer Alva. Hon har flytt Stockholm och sin otrogne pojkvän för att ta hand om det båtsmanstorp som hon ärvt efter sin mamma som hastigt har gått bort. Alva är mycket mörkrädd och de småländska skogarna skrämmer henne. När det dessutom framkommer att hennes mamma inte dött en naturlig död kryper skräcken tätt inpå. Som om inte detta vore nog får hon också reda på att hennes mormor Evi försvann spårlöst för 50 år sedan och aldrig har återfunnits. Har mammans död och mormordens försvinnande något med varandra att göra? Som tur är får Alva hjälp av traktens unge polis, en ganska bufflig men också tilldragande man vid namn Jonathan. Det är spännande och välskriven och jag själv som kommer från Småland kan nästan känna grandoften.
Och så avslutar du med lite oskuld.
Ja, precis. Det är Kerstin Bergman som har skrivit en bok som heter Oskuld och Oleander. Och då är det talbok med text. Inläsaren är Sari Eliasson. Och tiden 11 timmar och 23 minuter. Kerstin Bergman är docent i litteraturvetenskap. Hon har forskat om deckare i litteratur, film och tv under många år och har skrivit flera böcker i ämnet. Och nu har hon alltså debuterat med en egen deckare. Iris Bure har just blivit lämnad av sin man när hon får veta att hennes faste Irma har gått bort. Efter sig lämnar hon ett hus på idylliska Ekerö som en gång varit Iris barndomshem. Iris som har lite semester kvar erbjuder sig att rensa huset inför försäljningen. Rum för rum tar hon itu med uppgiften och allt eftersom arbetet fortskrider dyker minnen från barndomen upp till ytan. Vad hände till exempel med Nina, en av hennes barndomsvänner som försvann spårlöst? Och vem var egentligen faste Irma? Olika fynd som Iris gör i huset antyder att hon hade många hemligheter. Hon bestämmer sig för att ta kontakt med några av sina barndomsvänner för att nysta lite i gåtan om vad som egentligen hände med Nina. Men vem kan man egentligen lita på? Mycket atmosfärrik och med en hel del humor också. Det är en riktigt bra debut tycker jag.
Så att forskaren i deckare, litteraturforskaren, klarar av att skriva deckare själv?
Ja, det tycker jag nog.
De är värda att läsa alla tre. Hur är personbeskrivningarna då?
Jag tycker de är väldigt bra. Man får en god inblick hur de tänker och känner. Och jag i alla fall kan känna igen mig i ganska många sidor hos dem. Det finns definitivt en igenkänningsfaktor där tycker jag.
Och Annie, hur är det med dig? Har du ett gemensamt tema för dina urval som du ser det?
Nej, det har jag inte. Då börjar jag med en bok som heter Små glädjeämnen. Den är skriven av Claire Chambers. Och den här boken finns som talbok med text. Och den är inläst av Marika Bergström och har en speltid på 12 timmar och 44 minuter. Här befinner vi oss i England och året är 1957. En mindre notis med den braskande rubriken Män inte längre nödvändiga för reproduktion publiceras i den lokala dagstidningen. Egentligen handlar det helt enkelt om forskning som visar på att vissa djur tycks kunna föröka sig med endast ett enda kön. Men rubriken gör att läsekretsen reagerar, de flesta med ilska och indignation. Utom i ett av breven som kommer in till redaktionen. Kära utgivare, jag fann er artikel i förra veckans tidning mycket intressant. Jag har alltid varit övertygad om att min egen dotter, nu 10 år, blev till utan någon mans inblandning. Om ni vill ha mer information kan ni skriva till mig på adressen ovan. Jean, som är redaktör på tidningen, bestämmer sig nu för att kontakta brevskrivaren. Och hon får snart lära känna familjen Tilbury. En i hennes ögon alldeles perfekt familj som hon bara kan avundas. Själv ägnar hon all sin fritid åt att ta hand om sin bittra och ensamma mamma. Och hon har helt gett upp hoppet om att någonsin få en egen familj. Men vad var det egentligen som hände 10 år tidigare? Var det verkligen möjligt att den då 18-åriga Gretchen, som sa att hon inte så mycket som kysst en pojke, kunde bli gravid, trots att hon var sängliggande på sjukhus 9 månader före förlossningen? Och kanske en ännu viktigare fråga, kommer Jean att en dag finna ett rikt och meningsfullt liv, det som hon för länge sedan gett upp hoppet om? Det här kan man säga är en feel-good-bok med mycket 50-talsanda. Man läser med förväntan på gåtans förklaring, men det är ändå mycket mys i brittisk miljö. Det är många tekannor som sätts på spisen innan historien får sin upplösning.
Och sen så går du tillbaka i tiden till ett mycket välkänt namn från Norge.
Ja, jag tänkte berätta om ett par böcker och om deras författare lite också verksam under 1900-talet fram till sin död 1970. Och hans namn var Tarjei Vesaas och han skrev en lång rad romaner och även poesi och pjäser. Tarjei Vesaas var född in i en lång släkt av lantbrukare. Själv valde han ett annat liv. Men trots det så var han djupt rotad i sin hembygd och människorna där. Och han levde större delen av sitt liv i Telemark i södra Norge. Och av alla hans böcker så är det framförallt 2 som anses vara de främsta. Och det är de båda som jag själv också har läst. Och den första heter Isslottet. Den blev belönad med Nordiska rådets pris 1964 och därefter den fantastiska boken Fåglarna. Isslottet finns som talbok inläst av Tobi Johansson Källgren och den har en speltid på 5 timmar och 45 minuter. och den handlar om 2 11-åriga flickor. Det är Sus, och hon är en pratsam och populär flicka i den lilla byskolan. Och den andra flickan, Unn, hon har nyligen börjat i den här klassen. Hon har flyttat hem till sin moster i byn efter att hennes mamma har dött. Och Unn är inte alls lik Sus. Hon säger nästan inget. Hon vill inte vara med i lekarna. Hon verkar bära på en hemlighet. Men Sus är besluten att bli vän med henne. Och när de slutligen möts på tu man hand så blir Sus som förtrollad av den nya vänskapen. Men dagen efter så kommer inte Unn till skolan. Hon är spårlöst borta, bokstavligen, för nysnön har fallit över fotspåren. Är det kanske så att hon gått för att titta på det märkliga slottet av is som den stränga kylan byggt i älven? Och där lämnar vi den. Och då går vi vidare till romanen Fåglarna. Finns som talbok. Den är inläst av Margot Helmfrid och har en speltid på 6 timmar och 23 minuter. Och den handlar om de båda vuxna syskonen Mattis och Hege. De bor tillsammans och det är för att Mattis inte reder sig själv. Han är lite egen, inte så skarp som de flesta andra, tänker han själv. Troligen har han en lindrig utvecklingsstörning, hade vi tänkt idag. Mattis skulle gärna vilja bidra till de bådas försörjning, men det lyckas liksom aldrig bli av. Men en dag drar ett streck av morkullor förbi, rakt över just deras hus. Är inte det ett tecken? Ett tecken på att något är på väg att hända. Och den här berättelsen om syskonen Mattis och Hege, det är något av det finaste jag har läst. Och det är ingenting som jag säger om vad som helst. Tarjei Vesås är inte den som skriver några onödiga ord. Och kanske just därför så säger han det viktigaste. Och lyckas skapa en alldeles speciell och förtätad stämning. Och en stor kärlek till människan, vare sig hon är si eller kanske så. Jag ska också lägga till att det finns sammanlagt 15 böcker som talbok av Tarjei Vesås.
Och därifrån så går vi till en kvinna med många strängar på sin lyra. Kulturjournalisten, sångerskan och författaren Sofia Nyblom.
Ja, det stämmer. Nu har hon skrivit en bok som heter Pojkarna i klostret, inläst av Eva Värning, och den är 6 timmar och 47 minuter lång. Och det är en historia som baserar sig på vad hon har fått reda på om sin egen farfars livsöde när han var pojke. Peder, farfadern, och hans bror Staffan är knappt tonåriga när de i september 1913 skickas bort från hemmet i Sverige för att gå på en klosterskola i Österrike. Det här är alltså en katolsk familj i Stockholm, och det var fortfarande ganska ovanligt. Som läsare vill man under läsningens gång vrida klockan tillbaka. Skicka inte iväg de här pojkarna. Låt dem bli i Sverige. För i klostret så möts de av stenhård kadaverdisciplin, orimliga bestraffningar, sexuellt utnyttjande. Och därefter kommer kriget, första världskriget, som bryter ut. Matbrist och spanska sjukan. Och klostret är lite på ruinens brant. Och föräldrarna har ingen möjlighet att hämta dem i det här läget längre. Bröderna lyckas ge sig iväg för att ta sig till Sverige på egen hand. Och de är inte vuxna än. Det är unga pojkar.
Är hon bra på att beskriva det här?
Ja, hon har gjort mycket efterforskningar, så att hon håller sig dels till de fakta hon fått fram. Men hon lägger ju också till hur det kan ha känts för dem i den här situationen.
Så är det krig och pandemi, fast det är en helt annan tid.
Ja, där är mycket. Mycket som återkommer nu drygt 100 år senare.
Avslutade Annie Söderlind. Hon och hennes kollega Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek tipsade alltså om följande böcker. Stranden av Anna Breitholtz Monsén. Var inte rädd för mörkret av Kristina Agner. Oskuld och oleander av Kerstin Bergman. Små glädjeämnen av Claire Chambers. Isslottet samt Fåglarna, bägge av Tarjei Vesas. Och Pojkarna i klostret av Sofia Nyblom. Dessutom finns Kerstin Bergmans fackbok om deckare med titeln Kriminallitteratur som talbok inläst av Gert Lundstedt. Den är 17 timmar och 2 minuter lång. Och på vår hemsida skanestaltidning.se hittar du alla tidigare talbokstips under rubriken Boktipset. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Trelleborg har Systembolaget flyttat från Algatan och in i större lokaler i Valengallerian där MQ tidigare höll till. De är öppet vardagar till 19 och lördagar till 15. I Löddeköpinge har Byggmax flyttat från Varuvägen till Handelsvägen på andra sidan Lagervägen och slagit upp en extra stor butik med utökat sortiment. På Skurups handelsplats har restaurang Baked and Grilled öppnat på Korhusgatan 12 in till Willys. Där serveras frukost, lunch och kvällsbuffé mellan 9.20 på vardagar och 11-18 på helgdagar. I Skåne finns de även i Kristianstad. I Lund har kaféet Magnifiket öppnat på Brunnshögsgatan 11B i den nya stadsdelen Brunnshög. Här serveras utöver kaffe och olika bakverk även lunchalternativ som sallader och sandwiches. I samma stadsdel har också blomsterbutiken Valmo Vild öppnat på Brunnshögsgatan 18C. Här säljs närodlade snittblommor men också krukväxter och andra blommor. Behöver man en frisör finns det en på samma gata men med adressen Brunnshögsgatan 15C där frisersalongen Nettans öppnat. I Hannas mellan Hammenhög och Glemmingebro har här den matstudio öppnat i den gamla skolan. Restaurangen är till en början öppen under helgerna och här erbjuds också catering och matlagningskurser. Adressen är Ystadsvägen 195 i Hammenhög. I Ystad har fastighetsbyrån flyttat till nya totalrenoverade lokaler i den tidigare bankfastigheten på Hamngatan 6. Kiviks nyaste krog heter Ulla och Folkes mat och vin. De öppnade i påsk och adressen är Esperödsallén 10. Grevie Loppisbutik i Båstads kommun har flyttat 100 meter till Grusåsvägen 1. Under second hand-affären Rutigt och randigt. Så har vi en annons om syntolkad teater.
Följ med in i skogen och möt haren Harry och igelkotten Iggy, två lustiga musikaliska kompisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna och Harry blir allt mer nyfiken. Till slut avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartsjukan att grabba tag i Harry. Teater 23 beger sig ut på turné med den musikaliska familjeföreställningen När Harry mötte Iggy och de första spelplatserna är Lund och Malmö. Vi kommer att spela i Lund den 24 april vid två tillfällen, klockan 11 och klockan 1, på Littera Lund som äger rum runt om och på stadsbiblioteket. Föreställningen spelas i Lövegrenska trädgården som ligger bakom Lunds stadsbibliotek. Adress till biblioteket är Sankt Petri kyrkogata 6. Den 8 maj spelar vi i Malmö klockan 14 i Lindängsparken på gräsmattan vid amfiteatern. Biljettbokning. Skicka iväg ett mejl till syntolkning@teater23.se där du berättar till vilket tillfälle du kommer, hur många ni är som önskar syntolkning samt telefonnummer ni kan nås på för information vid ändringar. Biljetterna är gratis. Ops! Ta med filt eller annat sittunderlag då sittplatserna placeras fritt i gräset. Lyssna eller läs gärna introduktionen i förväg på teaterns hemsida teater23.se där du klickar vidare till När Harry mötte Iggy. Samma introduktion kommer att loopas på plats innan föreställningen börjar. Du kan ta med dig egna hörlurar som kopplas in i mottagaren, men vi kommer även att ha med oss enkla over-ear-hörlurar till utlåning. Kom senast en kvart innan föreställningen börjar så att du hinner få utrustningen i lugn och ro samt hinner lyssna på introduktionen. Fråga teaterns tekniker på plats om sin tolkningsutrustning så hjälper vi dig. Föreställningen är cirka 45 minuter lång. Välkomna!
evenemangstips. Norrvikens trädgårdar i Båstad har öppnat för säsongen. Förutom passion under bar himmel som är temat i parken detta år så satsar man till och med 29 maj på utställningen Tulpanmani i växthuset Erikshus. Inträdesbiljetten till Norrvikens trädgårdar kostar 150 kronor. Och den 23 augusti så kommer SVT:s antikrundan till Norrvikens trädgårdar. Och den som vill ha otympliga föremål värderade ombeds att skicka in bilder på dessa via hemsidan shortaudition.net/antikrundan. shortaudition. Så tar de ställning till om dessa ska forslas till inspelningen, om tv-teamet kommer hem till ägarna eller om det inte blir något alls. Och den som vill ha mindre föremål värderade ombeds hålla antalet prylar på max 10 stycken och föranmäla sig. Även detta via sajten. I år skulle Povel Ramel ha fyllt 100 år, vilket gör 2022 till Povelåret. Medan Rameliana, det är namnet på en tredelad Povel Ramel-show nu på lördag den 23 april på Moriska paviljongen i Malmö Folkets park. Då ett 100-tal artister framför ett 100-tal låtar. Anders Eldeman och Kalle Lind är konferensier. Mellan 10 och 13 uppträder bland annat Johan Glans, Miriam Aida och Malmö Vokalensemble. Mellan 14 och 17.30 kommer Lise och Gertrud, Monica Dominic, Povels naturbarn, Anneli Rydé med flera. Och 18.30 till 22 görs plats för Mikael Neumann och Lars Holm, Roger Berg Big Band och Mimi Terris kvartett och ett antal artister till. Tixter säljer paketbiljetter. Heldag kostar 1145 kronor. Eftermiddag plus kväll 845, medan förmiddag plus eftermiddag eller förmiddag plus kväll kostar 795 kronor. Föreläsnings- och diskussionsevenemanget Europaforum i Hässleholm äger rum 24 och 25 maj på Kulturhuset i samma stad och programmet sänds även digitalt. Några axplock: 24 maj 11.15 till 12.15 EU i omvärlden. Utgångspunkt är covid-pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. 14.30 till 15.30, hur kan EU hjälpa flyktingar från Ukraina? 25 maj 9.40 till 10.40, debatt kring frågor utvalda av ungdomar kring migration och integration, klimat och jämställdhet. Deltar gör Centerns riksdagsledamot Sofia Nilsson och Liberalernas regionråd i Skåne Louise Eklund. Mellan 11 och 12 handlar det om EUs gröna giv i halvtid. Hur påverkar kriget ambitionerna? Och 12.50 till 14, hur ser framtidens stadskärnor ut? För deltagande på plats i Kulturhusets röda salong krävs anmälan, men inte för nätversionen som sänds via Hässleholms YouTube-kanal. En länk dit kommer att finnas från 23 maj på hemsidan www.eu-forum.se. På den sajten görs även anmälan. Förändringar i insektsvärlden är en föreläsning den 28 april 17.30 till 18.30 på Malmö museer, Slottsholmen, om en alarmerande nedgång i denna djurgrupp. Det är gratis men föranmälan krävs. E-post malmomuseer@malmo.se. Telefon 040 34 44 00. Roffe Wikström med band spelar på Slakthuset i Malmö valborgsmässoafton 30 april 19.30. Biljetter kostar 425 kronor plus bokning och säljs av Eventim. Åldersgräns 13 år. Missa Krioja, eller kreolsk mässa, av Ariel Ramirez och med inspiration från argentinsk folkmusik ges i Ottarps kyrka mellan Tågar på Glumslöv. Och det är den 1 maj mellan 16 och 18. På biblioteket i Tollarp föreläser vattenforskaren Kenneth M. Persson 2 maj 18.00. Temat är hur Kristianstadstrakten bland annat kan beröras av översvämningar. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser. Adress Gästgivaregatan 15, Tollarp. Numera 81-åriga jämtländska fusionsmusiken Merit Hemmingsson rör sig hemtamt mellan jazz, groove rock och folkmusik. Och hon ger en konsert på Mejeriet i Lund 13 maj klockan 20. Tixter säljer biljetter för 365 kronor. Avgångsstudenterna från Lunds universitets författarskolas kandidatkurs ska läsa ur sina litterära texter inför publik, varvat med panelsamtal. Detta på Lunds stadsbibliotek den 1 juni mellan 14 och 17. Det är fri entré. Och i sommar så blir det åter musik i Äppelriket med ett fullmatat program. Och biljetterna, de är redan nu släppta hos Kulturcentralen. Pianisterna Jan Lundgren och Clara Andersson inleder festivalen den 5 juli i Södra Mellby kyrka. Det blir jazztoner och klassiskt när de tolkar den svenska sommaren musikaliskt. Den 6 juli klockan 9.00 så kan man följa med på en tonsatt vandring i Äppelriket med biologen Agne Paulsson och Cecilia Kjeldén. Och hon spelar blockflöjt. Den äger rum på Stens huvud och är gratis, men man förbokar sin plats på Naturums telefon 0414 708 82. Och det blir fler tonsatta vandringar på Stens huvud med samma upplägg. Den 7 juli klockan 11 och 13 är det museichefen Lena Alebo som under vandringen berättar om spännande händelser som teamat på platsen. Och ensemble Mare Balticum som då står för musik på äldre tiders instrument. Och den 6 juli så blir det en kvällskonsert i Södra Mellby kyrka på viola och piano när Simon Crawford Phillips och Sveriges Radios symfoniorkesters konsertmästare Malin Broman spelar musik av bland annat Clara Schumann och Rebecca Clark. På kvällen den 7 juli kan man i samma kyrka lyssna på barockviolinisten Clara Hellgren och sångarna i ensemble Memento i ett program med Johann Sebastian Bachs musik. Den 8 juli tolkar Emil Fredberg Elvis Costellos verk The Juliet Letters tillsammans med Friis-kvartetten. Och festivalen avslutas 9 juli då kvartetten Camerata Nordica möter klarinettvirtuosen Emil Jonasson i ett program med kvintetter av Mozart och Brahms. Samtliga konserter börjar 18.00 och biljetterna som kostar 240 kronor för vuxna och 120 för de som är under 16 år säljs alltså av Kulturcentralen. Eva Dahlgrens album En blekt blondins hjärta gjorde braksuccé hösten 1991. Och i höst ska musikskatten från skivan och dess upphovskvinna ut på en arenaturné kallad En blekt blondins hjärta Vintage Tour. Turnén startar i Helsingfors i slutet av september och når Skåne 22 oktober 1930 då hon spelar på Helsingborg Arena. Och 4 november, samma klockslag, står Eva Dahlgren på Malmö Arenas scen. Ticketmaster säljer biljetter till bägge konserterna för mellan 595 och 895 kronor. Och en hel del parkettplatser är redan sålda, särskilt i Malmö. Och det finns en åldersgräns på 13 år. Den gäller även i Målsmans sällskap. Biljettinformation, Tixter. Telefon 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Och Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för 2022 års 17 och april månads sista vecka tar sin början måndagen den 25 april. I Lund inleds Crawford-dagarna. 3 dagar av vetenskapliga föreläsningar och utdelning av hela 3 års Kraftfordpris. Detta eftersom 2020 och 2021 års utdelningar stoppades av covid-pandemin. Priset, 6 miljoner kronor, går till förtjänstfulla forskare inom matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och om polyartrit, till exempel ledgångsreumatism, och ses som ett komplement till Nobelprisen. Årets pristagare är Harvard-professorn Andrew Noll, som får priset för geovetenskaplig forskning på mikrofossilnivå om livets första 3 miljarder år på jorden. Priset delas ut i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademin och Kraftfordska stiftelsen i Lund. Vad har Norges kronprinsessa Märta gemensamt med den fiktiva polisen Saga Norén i tv-serien Bron? Jo, bägge har spelats av skådespelaren Sofia Helin, som slog igenom i filmen Masjävlar 2004. Nu fyller skådespelaren Sofia Helin 50 år. Och Marcus, han har namnsdag. Tisdag 26 april utfrågas finansminister Mikael Damberg i konstitutionsutskottet KU om regeringens agerande när det gäller coronakommissionen samt om regeringens krishantering under pandemin och hur den dokumenterades. Utfrågningen inleds 11.00 och direktsänds i riksdagens webb-tv. 85 år har passerat sedan terrorbombningen av den baskiska staden Guernica 1937 under spanska inbördeskriget. Bombningen tolkades av Pablo Picasso i en av konstnärens mest kända målningar, gjord i protest mot vad som hänt. Och hade den en gång skandalomsusade, senare folkkära författaren Birgitta Stenberg levt idag, så hade hon fyllt 90 år. En sökning i talboks- och punktskriftsbokkatalogen Legimus ger 47 träffar på talböcker och 17 på punktskrift av henne. Och det är både vuxen- och barnböcker. Och Birgitta Stenberg avled 2014. Onsdagen den 27 april är ledarhundens dag. Och så heter namnsdagsbarnet Engelbrekt. Torsdagen den 28 april har Ture och Tyra namnsdag. I riksdagens konstitutionsutskott utfrågas utrikesminister Ann Linde om hur hon lurades av uppringande ryska komiker att prata bredvid mun om bland annat gasledningen Nord Stream. Hon ska också frågas ut om regeringens hanterande av evakuering av bland annat lokalanställda tolkar i Afghanistan, tolkar som arbetat för Sverige. Fredagen den 29 april är Tykos namnsdag. Artisten, låtskrivaren och mellodeltagaren Fredrik Kempe fyller 50 år. Mellan 2007 och 2016 hade han enligt Wikipedia en låt med i Melodifestivalen varje år. Lördagen den 30 april, Valborgs mässoafton, är det dags för Valborgs eller majbrasor. Kungen, han fyller 76 år, vilket firas på Yttre Borggården på Stockholms slott, och det är allmän flaggdag i landet. Mariana har namnsdag och gräsmånaden tar slut. Söndag 1 maj går vi in i blomster- eller lövmånaden, som den hette enligt äldre tiders språkbruk. Det är arbetarrörelsens internationella dag och Socialdemokraternas demonstrationsparoller är i år Sverige kan bättre och alla folks frihet. Skåne får besök av en minister, det är biståndsminister Matilda Ernkrans, som kommer att tala i Bromölla samt Kristianstad. Och även detta är en allmän flaggdag. Valborg har namnsdag och veckan tar slut.
Anslagstavlans regionala del börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in gäster från hela Skåne till invigning med lite extra glans och glitter och filmvisning fredag den 6 maj klockan 18. Det är äntligen tillfälle att visa syntolkad film på vår förening. Vi har en ny ljud- och bildanläggning som bara väntat på oss, men som alla vet har coronan satt stopp för all verksamhet. Vi erbjuder nu Sven Wolters sista film Dag för dag, som även den väntat länge på biopremiär, och till slut uteblev den helt. Nu kan filmen ses via C-more och syntolkningen via Movietalk. Dag för dag är en varm dramakomedi av Felix Herngren. På ett äldreboende möter vi Malte, Rut och demente Tage, samt vårdaren Katrin och städaren Simon. Denna brokiga grupp ges ut på en husbilsfärd genom Europa för att uppfylla en sista önskan. Det blir en oförglömlig resa där vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas. I rollerna Martina Haag, William Spets, Sven Wolter, Marianne Mörk och Thomas från Brönsen med flera. På föreningen kommer du att kunna köpa öl eller vin och du tar själv med dig ditt biogodis. Du anmäler dig på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast torsdag den 28 april före klockan 12. Boka bilen till Vännäsfridsgatan 13 på baksidan. Du ska vara framme till klockan 18. Och hemresan bokas till 21.30. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa så kan du ringa Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Välkomna till filmpremiären, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad bjuder in till öppet hus med ett möte med författaren Siggan Nyberg från Ängelholm. Onsdag den 27 april klockan 14-16 på Torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Föreningen bjuder på kaffe med dopp utan extra kostnad och ingen föranmälan krävs. Siggan Nyberg, 82 plus, blev författare efter 40 år inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Hennes första bok, den första i en trilogi, heter Jag har alltid längtat. Bokens budskap handlar om hur krig kan påverka ett barn för resten av livet. Hon berättar om familjens flykt från östra Polen under Röda armén under det andra världskriget. Rysslands angrepp på Ukraina i år har väckt fasansfulla minnen till liv hos henne. Kom och lyssna på hennes ögonvittnesskildringar av livet som flykting. Varmt välkomna! Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Bjuvklippan Åstorp bjuder först in närliggande lokalföreningar, det vill säga SRF Norra, SRF Västra och Ängelholm Båstad, och sina egna medlemmar på en riktigt härlig dagsutflykt onsdag den 11 maj som går med resteamet från Klippan till Minnenas museum. Vi börjar dagen med att stanna till vid Gåsapågarna på Bialit och tar oss en kopp kaffe och en fralla. Turen går sen vidare till Minnenas museum där vi kommer att få se gamla bilar, leksaker och mycket annat fint. Vi åker därefter till Elise Farm för att äta lite lunch. Sen åker vi iväg till Gamlegård i Billinge för en visning. Dagen slutar med en riktigt god fika hos Lotta på Åsen där vi serveras kaffe och 7 sorters kakor. Tycker ni denna bussresa verkar vara intressant så följ gärna med. Upphämtning med bussen kommer att vara på följande ställen. I Klippan är upphämtningsplatsen Hotell Gästis på adressen Åbyplan 3 klockan 8.30. I Kvidinge är det vid brandstationen klockan 8.40. I Åstorp, Vidåsen på Hemgatan 11 klockan 8.55. Och i Bjuv är upphämtningsplatsen infarten till Coops parkering klockan 9.10. Och vi åter i Klippan klockan 17.30. Är du intresserad, kontakta din förening. Är du medlem i SRF Bjuvklippan Åstorp, kontakta ditt ombud. Birgitta 0760 471 311 eller Lena 0793 401 731. Välkomna, hälsar Claudia Sederholm, ordförande. Så några inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först till dagverksamheten. Måndag den 25 april klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 26 april klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till sopplunch på föreningen. Fredag den 6 maj klockan 13. Denna gång får vi besök av Nina och Maria från Malmö stadsbibliotek som berättar om talboksavdelningen, ger tips och svarar på frågor. Vi bjuder på gulaschsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor, icke-medlemmar betalar 50. och färdtjänsthem kan beställas till 15 och 15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 3 maj. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till en trevlig helg i Simrishamn. Lördagen och söndagen den 21 och 22 maj bjuder SRF Malmö Svedala in till en smak- och upplevelserik helg som du är riktigt välkommen till. Allt du behöver ta med dig är ditt goda humör. Vi startar på Skepparps vingård och där samlas vi klockan 11.30 till 11.50. Eva Bergqvist, en av ägarna, tar hand om oss och vi kommer att få provsmaka några av gårdens viner. Vi kommer också att inta vår lunch på gården. Sen åker vi med egen buss till Simrishamn och Hotell Svea där vi ska tillbringa resten av lördagen. Vi inkvarterar oss i våra rum och gör oss vackra innan vi intar en trerättersmeny i matsalen på kvällen. Resterande av aftonen är fri och vi har tid för ett trevligt umgänge. Efter hotellfrukost samlas vi i en konferenssal där vi möter en hemlig gäst. Vi äter vår lunch på Hotell Svea innan vi tar en promenad på cirka 15 minuter till Autoseum. För de av oss som orkar och vill gå. För övrigt ordnar vi med transport. Där våra väskor även kommer att få följa med. De avslutas med eftermiddagskaffe innan hemresan klockan 16 från Autoseum. Resan, du bokar och betalar din färdtjänst själv. Boka den till Skepparps vingård på Verkaåvägen 56 i Kivik. Och du ska vara framme till 11.30 till 11.45. Hemresan bokas från Autoseum på Fabriksgatan 10 i Simrishamn klockan 16. Deltagaravgiften för medlemmar i föreningen är 400 kronor per person i dubbelrum och enkelrum 700 kronor. I priset ingår inte resekostnaden. Inbetalningskort kan beställas på kansliet. När du anmäler dig, berätta om du önskar kött, fisk eller vegetariskt och givetvis om du behöver specialkost. Observera att på Skepparps vingård serveras fisk. Meddela även kansliet om du har behov av ledsagare. Om du inte vill stå med på deltagarlistan så måste du meddela även detta. Och anmälan den sker till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-posta info@srfmalmo.se. Senast torsdag den 28 april. Därefter är anmälan bindande. Bekräftelse, deltagarförteckning och information om betalning av deltagaravgiften skickas ut före aktiviteten. Har du frågor kan du kontakta Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne bjuder först in till Hässlekörens vårkonsert. Nu är det dags för vårens konsert på Kulturhuset i Hässleholm. Söndag den 8 maj klockan 17 i Röda salongen. Adressen är Järnvägsgatan 23. Biljettkostnaden är 250 kronor men du betalar endast 100. Anmäl dig till Anna-Lena Pekkele, mobil 070 36 00 647 eller e-posta alp.ledarhund@gmail.com. Vi har 15 biljetter så det är först till kvarn som gäller. Hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till en utflykt till Snapphanebygden i Vittsjö. Vi är SRF Norra Skåne, hälsar SRF Bjuv, Klippan Åstorp och SRF Ängelholm Båsta till en gemensam träff lördag den 14 maj. Då ska Claes Rydestam berätta om snapphanarna häromkring. Samtidigt som vi njuter av en kopp kaffe med dopp. Vi samlas först i Vittsjös församlingshem på Kyrkvägen 2. Och därefter tar vi oss till Vittsjös pizzeria på Hässleholmsvägen 3. Dessa rätter har ni att välja mellan. Värdshusschnitzel, rödspätta eller vegetarisk pizza. Pris 300 kronor per person. I det ingår buss, fika, föredrag och maten. All dryck betalar ni själva. Och vi åker buss mellan de olika platserna. Bussen går från Vittsjö klockan 18.30. Från Ängelholm går den från Norra Sockerbruksgatan 10 klockan 12.15 och är tillbaka cirka 21.15. Polisstationen, Polisgatan 2, klockan 12.25 tillbaka cirka 21.20. I Bjuv från infarten till Coops parkering klockan 12.45. Tillbaka cirka 20.50. I Åstorp från Rönnåsen på Hemgatan 11. Klockan 13 och tillbaka cirka 20.35. i Kvidinge från brandstationen på Storgatan klockan 13.10, tillbaka cirka 20.15. I Klippan från hotell Gästis på Åbyplan 3 klockan 13.30, tillbaka cirka 19.45. Från Hässleholm, Stjärnhuset på Kaptensgatan 10 klockan 14.15, tillbaka cirka 19. Från Kyrkskolan vid Skolgatan klockan 14.15, tillbaka cirka 19. Och i Osby från Borgen vid torgen, Klockargatan, klockan 14.15, tillbaka cirka 18.45. Vid anmälan berätta vad ni vill äta och vart ni vill gå på bussen. För smidighets skull vore det bra om ni har jämna pengar och att ni betalar innan ni kliver på bussen. Sista anmälningsdag är den 1 maj till varje förenings kontaktpersoner. Eller e-posta alp.ledarhund@gmail.com. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen för SRF Norra Skåne. SRF Västra Skåne inbjuder till torsdagsträff. Torsdag den 28 april klockan 14-16 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Än en gång håller Gunnel och Maria i programmet. Till fikat serveras äpplepaj och vaniljsås. Fikavgiften är 30 kronor och anmälan sker senast tisdag den 26 klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller via e-post till srfvastraskane@srf.nu. Välkommen! Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lomma bygger man på Fjällevägen, vilket från i tisdags stängt två hållplatser för regionbussarna 126 och 137. Fjällieby, läge B mot Lund, ersätts av hållplatsen Gammelmark B, som ligger 1,5 kilometer framåt i bussens körriktning. Och åt andra hållet ersätts hållplatsen Gammelmark A av hållplatsen Fjällieby A, som också den ligger 1,5 kilometer fram i bussens riktning. Den 20 maj klockan 16 ska de vanliga hållplatserna öppna igen. I Kristianstad har ett arbete i korsningen Karlavägen och Västra Storgatan flyttat på busslinjerna 3 och 84 hållplats Arenan A och B. För trean ersätter en tillfällig hållplats på Videlsgatan, cirka 200 meter västerut. Och för 84 ersätter hållplatsen Fotbollsarenan A. Och den ligger 350 meter söderut på Arenavägen. Så ska det vara där till den 13 maj klockan 16. I Malmö har man börjat asfaltera en bit av Jägersrovägen och hållplatsen Jägersro, läge E, har stängt. Regionbussarna 141 och 144, liksom stadsbusslinje 1, 31 och 55, stannar istället vid en tillfällig stolpe 350 meter västerut på Agnesfridsvägen. De tre stadsbussarnas hållplats Jägershill A är också stängd med samma stolpe som ersättning. Och 55-ans hållplatser Skrittgatan och Elisedal är stängda i bägge riktningar med hållplatsen Elisedals industriområde som alternativ. Den 9 maj klockan 15 ska det arbetet vara klart. I Malmö drar ett vägarbete på Hyllie Vattenparksgata ut på tiden och regionbuss 170s hållplats Hyllie läge E fortsätter vara stängd med en tillfällig stolpe som ersättning 110 meter österut och på Arenagatan. Den 6 maj klockan 15 sägs nu den vanliga hållplatsen öppna igen. Och i Malmö har man börjat asfaltera om på Gustav Adolfs torgs västra sida. Där har stadsbuss 2s och 8s hållplatser stängt och ersatts av tillfälliga 10-talet meter söderut på den korsande Lilla Nygatan vid samma torg. Den 29 april klockan 16 ska det vara som vanligt där igen. Och med det budskapet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 28 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!